personer som var impopulära åsikter eller tillhör minoriteter eftersom de är mer sårbara för victimization. Hur har då staten överträtt artikel 11? Jag erinrar återigen om att det är effekten på den enskilde i det konkreta fallet som är av intresse, så inte en abstrakt bedömning av omständigheterna. I vaccinkrigarna så använder SVT material från såväl öppna som dolda ljud- och bildinspelningar från flera av Lindas föredrag om vaccinrisker. Vaccinkrigarna har fått omfattande spridning bland allmänheten. Privatpersoner som har varit på något av de filmade föredragen har genom SVTs konstruerade bild fått en helt annan och falsk bild av vad Linda skulle ha för avsikt med sina föredrag. Genom det dolda förfaringssätt som SVT har använt för att få bildmaterial från föredragen och det sätt på vilket Linda och den vaccinkritiska rörelsen porträtteras utövar dokumentären en avskräckande effekt på henne att hålla vaccinkritiska föredrag i framtiden. En avskräckande effekt utövas även mot de som har haft för avsikt att delta i sådana framtida föredrag. Linda berättade om sammanträffandet med den man som ansåg att hon har rätt i det hon säger, men det är bara det att ingen annan vågar säga det som hon har rätt om, eftersom alla är så rädda för att bli dumförklarade. Men han försäkrade som att de var många, men alla är rädda alltså för att bli stämplade som galningar. Av det följer att än färre fortsättningsvis kommer att vilja gå på Lindas föredrag, eftersom de potentiella deltagarna då genom Guilt by Association, som vi har talat om, förknippas med Lindas påstådda extrema världsbild och med antisemitism. Vem skulle efter den porträttering som SVT ger av henne i dokumentären vilja bli associerad? Denna avskräckande effekt genom den osakliga och förvrängda framställningen i vaccinkrigarna hämmar sålde hennes utövande av mötesfriheten i form av att kunna hålla vaccinkritiska föredrag i samma omfattning som tidigare. Hon tvingas nu också till underjordiska föredrag, som jag hört, för att det om överhuvudtaget ska kunna bli av, alltså som om vi levde i gamla Östtyskland. Dessa självständigt tänkande individer som lik Linda på vetenskaplig grund har en avvikande uppfattning jämfört med den genom SVT formade allmänna opinionen är just en sådan grupp av individer vars rätt till mötesfrihet Europadomstolen skyddar genom sin praxis om den avskräckande effekten, alltså chilling effekt, som ju naturligtvis följer även på en sån här dokumentär som vaccinkrigarna. Och sett till den väldiga osakliga och i många fall felaktiga bild som ges i vaccinkrigarna och vaccinationer blir rätten till mötesfrihet såsom en del av den fria åsiktsbildningen än mer viktig i relation till den statliga televisionens möjlighet att forma den allmänna opinionen och påverka människors vilja att vaccinera sig. Så genom SVTs samlade handlande, särskilt genom publiceringen av den osakliga framställningen i vaccinkrigarna, utövas mot Linda Solan en psykologisk påtryckning som hämmar hennes mötesfrihet. Det har saknats lag och rätt för SVT till ett sådant intrång. I vart fall så brister det i legalitetsprincipen. Och användningen av Waldorfmetoden mot Linda har inte varit tillåten och kan således inte även i förhållande till artikel 11 åtnjuta något skydd baserat på yttrandefriheten. Och eftersom staten då ansvarar för SVTs handlanden så har den överträtt Lindas rättigheter enligt artikel 11 i Europakonventionen. Jag övergår till frågan hur staten har överträtt sina positiva förpliktelser enligt artiklarna 8-11 eller artikel 13 eller samt artikel 13. Statens positiva förpliktelser innebär att man ska vidta rimliga och lämpliga åtgärder till skydd för enskilda rättigheter, och det gäller även inom individernas relationen mellan sig, till exempel genom ett regelverk för ett prövningsförfarande och självständighetsmekanismer som skyddar enskildas rättigheter, liksom genomförande av särskilda åtgärder. När grundläggande värderingar och väsentliga aspekter av privatlivet står på spel kräver effektiv avskräckning mot allvarliga handlingar effektiva straffrättsliga bestämmelser. Nära sammanhängande med den positiva förpliktelsen är statens ansvar att tillhandahålla effektiva rättsmedel enligt artikel 13. Europadomstolen har således fastställt att where an applicant has an arguable claim to a violation of a convention right, the domestic regime must afford an effective remedy. Europadomstolen har i sin praxis tillämpat artikel 13 självständigt eller i förening med en annan artikel i vilken den materiella rättigheten regleras. Följden av statens passivitet är således att den blir ansvarig antingen på grund av att den har överträtt sina positiva förpliktelser enligt artiklarna 8-11 eller artikel 13 eller en kombination av dessa förpliktelser. Och på liknande sätt som Europadomstolen tämligen fritt och fallspecifikt tillämpat processuella krav som härrör från artikel 13 kan tingsrätten även i detta fall bestämma vad statens passivitet ska anses utgöra en överträdelse av. Det står således tingsrätten fritt att följa den flexibla inställning som Europadomstolen intagit i dess försök att finna ett väl avvägt och ansvarsfullt synsätt i de fall offentlig organs passivitet har aktualiserats. Här kan nämnas att Europadomstolen i ett fall som rörde en i fängelse intagen person som hade dödats av en medfånge har anfört att there should, however, be available to the victim or the victim's family a mechanism for establishing any liability of state officials or bodies for acts or omissions involving the breach of their rights under the convention. Så även om SVT skulle anses vara ett privat organ kan alltså artikel 13 tillämpas, kan den ha överträtts av staten, till exempel för att den inte har sett till att granskningsnämnden tillämpar Europakonventionen och tillhandahåller en prövningsmekanism som beaktar Europadomstolens praxis, vilket givetvis är av betydelse oavsett om SVT anses vara statligt eller privat organ, eftersom en sådan mekanism kan skydda enskildas rätt till respekt för privatlivet. Så i det följande så går jag igenom de här omständigheterna i ett sammanhang. Som har framgått av SVTs handling har SVTs handlingar inneburit ett allvarligt intrång i Lindas aktuella rättigheter. Och de rättsmedel som har stått till hennes förfogande är en prövning av granskningsnämnden och medieombudsmannen liksom en talan om yttrandefrihetsbrott. Och JK. Enligt 16.2 i radio- och tv-lagen ska granskningsnämnden för radio- och tv övervaka program som har sänds, om de som har sänds står i överensstämmelse med lagen och de programrelaterade villkoren. Men granskningsnämnden har inte givits möjlighet att besluta om vitesföreläggande respektive särskild avgift vid överträdelser av nu aktuella villkor i sändningstillståndet. Alltså opartiskhet och saklighet och intrång i privatlivet. Men en sådan möjlighet finns för andra fall. Hade den haft sådan sanktionsmöjlighet så hade det funnits ett mer effektivt medel för att förmå SVT till en mer omdömesgill tillämpning av villkoren om saklighet och opartiskhet. Och som vi har hört så sedan den 1 januari 2021 så kan granskningsnämnden inte längre pröva villkoret gällande respekt för privatlivet alls. I radio- och tv-lagen finns dessutom inte rättsmedel för att få ett pågående intrång i en enskilds privatliv genom ett program som visas på SVT Play att uppföra. Lagförslaget jag nämnde igår visar på att det uppenbarligen finns ett behov av granskning även av program på SVT Play. Och det kan även noteras att staten inte har hänvisat till ett enda fall i vilket nämnden i praktiken tillämpar alla de sex kriterier som Europadomstolen har fastslagit. Vaccinkrigarnas alla tre delar har på grund av det osakliga innehållet anmälts till granskningsnämnden och vi gjorde nedslag igår i tre anmälningar. Nämnden friade dokumentären. Så oavsett om det beror på att nämnden inte har kunnat bedöma saken rationellt så utgör den prövning som tillhandahålls av nämnden inte ett effektivt rättsmedel för överträdelserna mot Linda, eftersom nämnden endast följer sin egen praxis. Alltså den tillämpar inte Europakonventionen eller Europadomstolens praxis. Men, ska jag säga, granskningsnämnden prövar således inte om en överträdelse har skett av artikel 8. Men en prövning om en artikel har överträtts är ett krav för att det ska vara ett effektivt rätt i artikel 13. Och det kan inte vara rimligt att staten inte har sett till att granskningsnämnden följer Europakonventionen under de snart 30 år som konventionen har utgjort svensk lag. Under vilken tid har det kunnat utvecklas normer i enlighet med Europadomstolens praxis till skydd för olaglig valdrappning. Och det är oavsett alltså om SVT anses som statligt eller inte. För givetvis skulle tillhandahållandet av ett konventionsenligt prövningsmekanism vid det organ som av staten givits uppgiften att utöva tillsyn på medieområdet dessutom utan kostnad för anmälaren ha utgjort ett effektivt rättsmedel för Lindberg i detta fall. I fråga om medieombudsmannen så är det av central betydelse att det är icke-offentligt medieetiskt självregleringsorgan och att regeringen själv konstaterat att ett självreglerat system inte fullt ut motsvarar de krav allmänheten har skäl att kunna ställa på uppföljning av public service-företags verksamhet. Men föreslog ändå en sådan ordning trots Europadomstolens syn på att övervakningen och regelefterlevnaden snarare behöver öka i denna tid. Som icke-offentligt organ är medieombudsmannen inte förpliktigad att tillämpa Europakonventionen eller den praxis som Europadomstolen har utvecklat med avseende på rätten till respekt för privatlivet. Så medieombudsmannen är inte en sådan nationell myndighet som avses i artikel 13. Staten har hänvisat till Mosley mot Förenade Kungariket. Av domen framgår att det förutom det självreglerande medieetiska systemet i det fallet även fanns möjlighet att erhålla och hade det även dömts ut ett skadestånd om 60 000 brittiska pund utöver sökandens kostnader. Domstolen noterade att skadeståndet kunde förväntas ha en välgörande effekt, salutary effect, på journalisternas metoder. Vidare konstaterade domstolen att det fanns möjlighet att söka en interim injunction i syfte att förhindra en förestående publicering. I Sverige finns i princip endast möjlighet att vända sig till det självreglerande medieetiska systemet. Avskräckande skadestånd förekommer inte i Sverige och det finns heller ingen möjlighet att i förväg hindra en förestående publicering. Så det nämnda rättsfallet saknar relevans i det här fallet. Vidare har Linda vare sig vid granskningsnämnden eller medieombudsmannen haft möjlighet att muntligen lägga fram sin sak eller att hålla vittnesförhör och där vara biträdd av ombud. Likaså har det vare sig vid granskningsnämnden eller medieombudsmannen funnits möjlighet för henne att tillerkänna skadestånd som gottgörelse för överträdelsen av hennes rättigheter. Hos SVT är det den ansvarige utgivaren som enligt de nationella reglerna straffrättsligt ansvarar för beslutet att sända vaccinkrigarna, medan de journalister som har deltagit i produktionen inte kan ställas till ansvar. Bland yttrandefrihetsbrotten finns inget brott som omfattar en olaglig valraffning. Men Linda har därför då anmält SVTs ansvarig utgivare för yttrandefrihetsbrottet förtal. JK beslutade i maj 21 att inte inleda en förundersökning och med anledning av JKs beslut har hon haft fog för att inte föra en enskild talan mot SVTs ansvarig utgivare. Det väsentliga i sammanhanget är dock att förtal inte omfattar prövning av frågan huruvida en valraffning är tillåten eller att av intrånget i hennes konventionsrättigheter genom psykologisk påtryckning som dokumentären och övriga omständigheter utövat på Linda. Så förtalsbestämmelserna kan därför inte utgöra ett skydd mot det här som har skett, ens om den ansvariga utgivaren hos SVT skulle fällas för ett förtalsbrott. Stater har heller inte visat att förtalsbestämmelsen har tillämpats i något liknande fall, det vill säga i ett fall som innefattar valraffning, en mindre valraffning utförd av SVT. Inom ramen för statens frivilliga skadereglering inom JK, trots det i många avseenden goda med en sådan skadereglering, finns i princip inte möjlighet att ta upp muntlig bevisning, vilket hade behövts för att i ett fall som detta lägga fram en fullgod utredning. Det avgörande dock är att JK har meddelat att den inte kan pröva Lindas anspråk utan hänvisat henne till SVT. För att vara effektivt så måste ett rättsmedel kunna direkt avhjälpa den ifrågasatta situationen. Men som framgått så har Linda inte haft ett sådant medel. De rättsmedel som har stått till deras förfogande har dels varit ineffektiva, dels enbart tagit sikte på de överträdelser som i snäv mening kan uppstå på grund av publiceringen och sändningen av vaccinkrigarna. Än idag visas till exempel vaccinkrigarna på SVT Play utan att staten erbjuder något skydd mot överträdelsen av hennes rättigheter enligt 8-11. Något rättsmedel för att komma till rätta med överträdelse av artiklarna 9-11 har överhuvudtaget inte funnits. Staten synes mena att Linda åtnjuter tillräckligt skydd för sitt privatliv genom möjligheten att vid en så pass allvarlig privatlivskränkning som det nu är frågan om, föra en skadeståndstalan i efterhand. Staten har dock inte kunnat presentera något fall då en enskild har tillerkänt skadestånd på grund av SVTs handlanden som innebär överträdelse av rättigheter enligt någon av artiklarna 8-11. Linda tvingas ju föra en talan som utmanar den hittillsvarande ordningen gällande statens ansvar för SVT endast på grund av avsaknaden av annat effektivt rättsmedel som skulle kunna gottgöra överträdelserna. Europadomstolens uttryck excessive burden, som den emellanåt använder vid sin proportionalitetsbedömning, är mycket talande i sammanhanget. Bortsett från detta är det inte tillräckligt att en enskild är hänvisad till enbart den skadeståndstalan för att få avgett överträdelse av flera centrala fri- och rättigheter av sådant allvarligt slag som det nuvarande. Den möjliga gottgörelse som en dylik skadeståndstalan i efterhand kan fylla tar dessutom inte sikte på att skydda den enskilde mot en pågående överträdelse genom tillhandahållandet på SVT Play av material från en olovlig fallraffning mot henne. Av Europadomstolens praxis framgår att staternas positiva skyldighet att vidta åtgärder för att se till att enskildas rättigheter enligt artikel 8 respekteras skulle bli illusoriska om det drabbade endast hade möjlighet till ekonomisk ersättning i efterhand. I enlighet med det anförda kan civilrättsliga möjligheter till skadestånd i efterhand inte anses utgöra adekvata och effektiva åtgärder vid denna typ av allvarliga integritetskränkningar, men samtidigt beaktas att i Sverige råder en sådan obalans för det skydd som tillkommer enskilda beroende på om det är yttrandefriheten eller respekten för privatliv som står på spel. Och här kan erinras om att Europadomstolen konstaterat att skyddet i dessa artiklar ska behandlas lika och att det vid en prövning inte ska ha en betydelse utifrån vilken artikel som prövningen görs. Utifrån den drabbade som hävdar artikel 8 eller den enskilde som hävdar artikel 10. En sådan möjlighet att inom ramen för en myndighet få en balanserad prövning av rättigheterna enligt båda de här artiklarna saknas idag i Sverige. Det är tydligt att skadestånd i efterhand, den intetsägande 11:e yrkesetiska regeln, en icke-offentlig självreglering och en granskningsnämnd som inte tillämpar Europakonventionen, inte ens sammantaget har hittills kunnat erbjuda Linda skydd mot överträdelsen av Europakonventionen, särskilt inte den pågående överträdelsen på SVT Play. Staten borde därför ha tillhandahållit ett straffrättsligt skydd mot den typ av handlingar som SVT har vidtagit. Av artikel 10 framgår att utövandet av yttrandefriheten medför ansvar och skyldigheter och därmed får underkasta straffpåföljder. Av Haldeman mot Schweiz, liksom en svensk proposition från 75, så framgår att de handlingar som SVT har vidtagit, det vill säga den dolda inspelningen och spridandet av sådant material till utomstående i Schweiz sedan 1969, kan medföra straffansvar även för journalister. Och det här är kanske inte förvånande när man beaktar att Europadomstolen konstaterade följande i frågan om straffrättslig reglering bland Europarådets medlemsstater gällande dold filmning, snedstreck fotografering och intrång i privatlivet. The isolated act of covert or non-consensual filming, photographing of an individual, a child or an adult, for non-sexual purposes, is considered a criminal offense in 25 of the member states. Och så räknar man upp vilka de är, och det är bland annat Danmark, Finland och Island. Namely, konstaterar de sen, as a violation of the right to privacy. Staten har hänvisat till Söderman mot Sverige, I vilket fall en 14-årig flicka blev filmad av styvfadern med dold kamera i badrummet. Utan att förringa vad den individen i det fallet utsattes för, är den kränkning av privatlivet som Linda utsätts för av SVT av ett helt annat slag och kan inte jämföras med det fallet med avseende på vilken straffrättslig reglering som kan krävas. I detta fall handlar det om ett skydd mot godtycklig vallraffning av det statliga SVT som under bedrägliga och dåliga former fått den att avslöja sin livsåskådning, vilken sedan SVT publicerat offentligt. Alltså har den här privatlivskränkningen genom spridning av vaccinkringarna skett inför hela det svenska folket, och den spridning som skett kan givetvis inte fås ogjord. Så en straffrättslig reglering liten i Schweiz kan i själva verket skydda enskilda mot överträdelser av samtliga nu aktuella fri- och rättigheter, alltså 8-11. Och en sådan reglering har även den fördelen att för såväl journalister som för presumtiva vallraffningsobjekt, att det då tydliggörs under vilka förutsättningar en dold ljud- och bildinspelning får vidtas och publiceras, och därmed så tillgodoses även legalitetsprincipen. Även i detta sammanhang ska vikten av regeringens utnämningsmakt beröras. Dessa utnämningar har givetvis stor betydelse för hur SVT utformar sin programverksamhet, vilka program som visas och hur dessa program produceras. Att SVT i sin sändningsverksamhet brustit att respektera enskildas privatliv och även brustit att förhålla sig sakligt har ju tydligt framgått av granskningsnämndens praxissamlingar, vilka berördes igår. Så efter tillsättningen av styrelseledamöterna i förvaltningsstiftelsen, vilka i sin tur alltså inte har sett till att SVT följer sändningstillståndets nu aktuella villkor, har regeringen inte tagit initiativ till att återkalla SVTs sändningstillstånd. Och det kan knappast vara så att regeringen inte känner till det som många andra kan konstatera. Statens positiva förpliktelse aktualiseras således också för att den inte har vidtagit rimliga och tillgängliga åtgärder för att tillräckligt säkerställa att det statliga tv-bolaget i sin programverksamhet inte gör sig skyldig till olaglig vallraffning och därmed gör intrång i enskildas privatliv, liksom inte sänder osakliga program. Av Europadomstolens praxis framgår att staten ådrar sig ett ansvar vid underlåtenhet att vidta rimliga tillgängliga åtgärder, vilket hade haft en rejäl möjlighet att ändra resultatet eller mildra skadan. Så eventuell legal eller saklig omständighet som kan ha hindrat regeringen att vidta rimliga åtgärder visar endast på en brist som staten ska lastas för, eftersom det ligger inom dess makt att ändra dessa omständigheter. Det ska erinras om att det inte räcker att det formellt sett finns ett rättsmedel i det nationella systemet, utan det måste även vara användbart i praktiken. Det måste finnas en reell möjlighet för den klagande parten att utnyttja rättsmedlet, och det måste finnas rimliga chanser till framgång. Europadomstolen har vidare framhållit att det åligger staten att visa på fall där rättsmedlet i liknande situationer används med framgång. Och staten har under processen inte kunnat visa något sådant fall. I fråga om journalistförbundet kan sägas att så vitt det känns så har någon journalist överhuvudtaget inte uteslutits eller ens klandrats med anledning av en vallraffning eller dold inspelning. För övrigt kan en journalist klandras eller uteslutas endast om denna personligen har brutit mot yrkesreglerna. I detta fall är det dock inte en journalist personligen som beslutat om arbets- och produktionsmetoden för en dokumentär som tagit SVT närmare 2 år att färdigställa, utan som har framgått så är det hela redaktion, Dokument inifrån, som har planerat tillvägagångssättet och producerat dokumentären från idé till färdig film. Oavsett vilket innebär möjligheten att utesluta en journalist inte att Linda därmed har tillhandahållit något effektivt rättsmedel för egen del. Av den givna redogörelsen så framgår att Linda överhuvudtaget inte har haft något, inte haft tillgång till ett förfarande inom ramen för vilket hon på ett effektivt sätt har kunnat avhjälpa överträdelse av hennes rätt till respekt för sitt privatliv. Samma konstaterade gäller i fråga om skyddet för hennes tanke, yttrande och mötesfrihet, mot vilka överträdelser det överhuvudtaget inte finns något rättsmedel att tillgå. Staten har inte tillhandahållit henne ett effektivt skydd mot journalisters godtyckliga användning av Waldorfmetoden, och staten har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att hindra SVTs handlanden. Staten ansvar aktualiseras därför även med anledning av att den har överträtt sina positiva förpliktelser av Lindas fri- och rättigheter enligt 8-11, liksom överträtt artikel 13, självständigt eller i kombination med någon av de förstnämnda. Jag övergår till vilken skada Linda har lidit på grund av statens överträdelse. Av Lindas förhör har framgått att hon har fått utstå ett oerhört intensivt och långvarigt psykiskt lidande. Det hon har utsatts för påverkar henne alltjämt, om än inte på samma djupa intensitet och på samma sätt som de första månaderna då hon dagligen var fylld av oro för att hennes livsåskådning och hennes uttalanden om ämnen som hon hade velat behålla privata skulle komma att bli förvrängda av SVT med hänsyn till det barska sätt som journalisterna betedde sig vid sitt avslöjande. Linda fick under flera månaders tid, fram till det sista avsnittet av vaccinkrigarna visades, leva i ständig och plågsam ovisshet om vad SVT skulle komma att offentliggöra av hennes privatliv för hela svenska befolkningen. Hennes oro blev också besannad när hon fick se den konstruerade bilden av sig själv och hur hennes motiv för hennes vaccinkritiska engagemang förvrängdes till oigenkännlighet. Dessa månader var fyllda av intensiv oro, maktlöshet, stress, liksom en psykisk smärta och ett lidande som är svårt att förstå för en utomstående. På grund av att SVT hade varit i Lindas hem och filmat henne med barnen så har ju journalisterna inkräktat på det mest privata, familjens bostad, och barnen blev dessutom oerhört påverkade av vad deras mamma hade blivit utsatt för. De var väldigt ledsna och rädda, frågade till och med om de här människorna kunde komma tillbaka och mörda mamma. Och den här 11-åriga sonen insåg ju vad varje människa med sunt förnuft inser. Det är bara så fel, mamma. Så här får man inte göra, sa han. Linda tvingades söka professionell hjälp och kombinera olika behandlingar, bland annat samtalsterapi, homeopati och kostrådgivning, för att inte bryta ihop helt. Efter att den tredje delen av vaccinkrigarna visades så intensifierades även det hat och hot som alla möjliga människor kom att rikta mot henne genom e-post, telefonsamtal, brev på sociala medier etc. Och all spott och spä hon fick möta från allmänheten genom fysiska kontaktytor. Många vänner valde att säga upp bekantskapen och även andra i hennes närhet kom att uppfatta henne som en antisemit. Det epitet SVT har givit henne i vaccinkrigarna. Så förutom all den här förödmjukelse som vaccinkrigarna i sig innebär genom dess offentliga spridning så gick hon från en dag till en annan förlustig sitt goda rykte liksom många personliga relationer och även karriärsmöjligheter såsom gymnastiktränare. Någon möjlighet för Linda att få jobb inom den egna kommunen är helt uteslutet med hänsyn till att kommundirektören i hennes kommun Kronoby i ett pressmeddelande till Finlands medier offentligt tog avstånd från Linda och beklagade att kommunen hade utsett en konspiratorisk antisemit till årets tränare. Alltså en utmärkelse som Linda hade erhållit hösten 2020 efter många år som gymnastiktränare. Efter detta pressmeddelande började ett omfattande mediedrev mot Linda, vilka rapporterar att årets tränare är en antisemit. Mediedrevet ledde till att Linda avsattes från alla sina uppdrag i den idrottsklubb i vilken hon har varit verksam i sedan 17 år. Generaldirektören för Finlands svenska idrott meddelade att Linda skulle vara avstängd till det som bevisligen förändras i sina åsikter, till exempel genom offentlig ursäkt till alla judar. Och kommundirektören han skickade eller tillika lidande e-postmeddelande till kommuners alla anställda, liksom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, i vilket han officiellt deklarerade kommunens avståndstagande från Linda. Det går, hon har alltså således förklarats vara persona non grata i den egna kommunen på grund av vaccinkrigarna. Det går alltså inte med ord beskriva vilken smärta och vilket lidande som är förenat med att hon i den egna hembygden blir behandlad som den värsta brottslingen på grund av att SVT har konstruerat en falsk bild av henne. Och detta är alltså samma SVT som ofta inte ens publicerar bild och namn på dömda mördare och våldtäktsmän. När det gäller ersättning för annan ideell skada ska beloppet bestämmas med beaktande av vad som är skäligt med hänsyn till överträdelsens art och omständigheten i övrigt. Även överträdelsens varaktighet får utgöra en del av denna bedömning. I Lindas fall avser överträdelserna huvudsakligen oerhört stort intrång i hennes privatliv och ett hämmande av hennes tankar, yttrande och mötesfrihet genom den psykologiska påtryckningen som vaccinkrigarna utövar mot henne. Linda är en privatperson som i ytterst begränsad del hade valt offentlighet före vaccinkrigarna och som således inte var känd av den stora allmänheten. Genom vaccinkrigarna blev Lindas mest privata tankar och livsåskåden offentligt exponerade av den statliga televisionen inför svenska befolkningen och exponeras alltjämt. Skalan är således irreversibel. Vid bedömningen av överträdens art är yttersta vikt att den på många sätt mäktiga SVT är den som har godtyckligt har använt Valorap-metoden i ett fall där det inte fanns allvarliga missförhållanden mot en individ som inte är en makthavare. Hon karaktärsmördas av SVT för att hon har en med staten avvikande uppfattning i fråga om vaccinationer vid en tidpunkt då sakfrågan är högaktuell med anledning av massvaccinationerna mot covid-19. Den psykologiska påtryckning Linda har utsatts för har tydligt framkommit vid hennes föredrag. Sammantaget har Linda utsatts för ett omfattande ingrepp i den personliga integriteten samt omfattande psykologisk påtryckning som alltjämt pågår, vilken hämmar flera av hennes friheter. Överträdelserna är att bedöma som av allvarlig art med hänsyn till karaktären på SVTs handlingar och att fråga om överträdelser av flera centrala friheter. Genom SVTs sändning av vaccinkrigarna har hon utsatts för en allmän förnedring. På grund av dokumentären finns det dessutom en ständig närvarande utsatthet med hänsyn till de alltid oberäkningar som kan uppstå vid mötet med andra människor som hyser agg mot henne på grund av den här konstruerade bilden som de har sett och som SVT sprider. Och det har fått till följd att hon nästan dagligen får möta människors hat och därför ständigt måste vara på sin vakt. Det finns i svensk praxis inget fall som kan ge direkt ledning om vad som utgör skäligt ersättningsbelopp för annan ideell skada, som i det i Lindas fall. I detta sammanhang kan därför två fall från Europadomstolens praxis vara av intresse. I Bremner mot Turkiet hade herr Bremner blivit föremål för dålig inspelning vid två tillfällen i samband med en produktion av en dokumentär, vilken visades inom ramen för ett tv-program. Han blev tillerkänd 7500 euro från Europadomstolen. I det tidigare nämnda fallet med en regimkritisk journalist så dömde Europadomstolen ut 15 000 euro. Det finns flera likheter mellan det sistnämnda fallet och Lindas fall. Framförallt försöket att hindra dem att nå ut med sin kritik. Linda har alltså fått utstå ett oerhört psykiskt lidande genom att SVT lurade henne att avslöja sin bytets helt privata livsåskådning och som sedan i förvrängd form visades för svenska folket. Denna förvrängda bild talas som människor för sann eftersom det är SVT som har producerat och sänt vaccinkrigarna. Vi har hört hur allt detta har påverkat Linda. Hon har blivit en annan person som drar sig tillbaka i sociala sammanhang och håller tyst. Så sammantaget anser Linda att den ideella skadan som uppkommit till följd av statens överträdelse skäligen kan uppskattas till 150 000 kronor. Och här vill ska uppmärksammas att Europadomstolen har tagit i beaktande ett lands ekonomi vid beräkning av skadeståndets storlek, vilket således är relevant när skadeståndsbeloppet bestäms med ledning av Europadomstolens praxis. Som har framkommit har Linda nyttjat de rättsmedel som har stått i hennes förfogande och som har kunnat erbjuda henne reella möjligheter till prövning enligt Europakonventionen av de överträdelser som hon har gjort gällande. Hon har inte genom dessa rättsmedel kunnat få full gottgörelse för överträdelserna av Europakonventionen. Det är därför nödvändigt att staten utger skadestånd till henne med det yrkade beloppet för att gottgöra överträdelserna. Staten ska därför enligt 3-4 skadeståndslagen utge skadestånd till Linda med yrkat belopp. Och så avslutningsvis rättegångskostnaderna. Vad gäller yrkandet avseende fördelning av rättegångskostnaderna ifall den frågan blir aktuell så får jag anföra följande. Lindas skadeståndstalan avser såväl frågor avseende ett svårbedömt rättsläge som sådana av principiell art där prejudikat är av stort värde. Framförallt gäller detta frågan huruvida staten har ett kommissionsrättsligt ansvar för SVT. Med hänsyn till att staten vidgått att granskningsnämnden inte tillämpar Europakonventionen och med beaktande att det saknas andra effektiva rättsmedel finns givetvis även i dessa hänseende frågor av principiell art. Liksom frågan om vad som krävs för att legalitetsprincipen ska vara uppfylld. Av stort principiellt intresse är om staten har varit skyldig att i detta fall tillhandahålla ett straffrättsligt skydd i syfte att säkerställa de rättigheter som är Linda har överträtts genom SVTs handlande. Liksom om staten passivt kan låta SVT fortsätta bryta mot sändningstillståndets villkor om saklighet och opartiskhet. Den talan som har framkommit som Linda för mot staten är tämligen unik på flera sätt. Bland annat har de tvingats motbevisa de påståenden som SVT gör i vaccinkrigarna, påståenden som är centrala för den psykologiska påtryckningen, liksom motbevisa förhållanden som i allmänhet tas för givna. Denna bakgrund till Lindas talan har påverkat förutom själva dess utformning, även den bevisning hon har åberopat. Bevisningen har med nödvändighet även behövt anpassas till statens inställning, liksom till vad staten gjort gällande eller inte har kunnat erkänna trots det material som hon har givit in. Linda anser att det med hänsyn till hennes särpräglade fall har varit befogat och motiverat att driva den här talan på det sätt som hon har valt. Hon kan därför inte lastas för att bevisningen som hon åberopat är mer omfattande än vad hennes talan i detta särpräglade fall nödvändiggjort. Det bör tilläggas att den skadeståndstalan som Linda för har stort principiellt värde även för andra än henne själv, vilket är typiskt faktor som är beaktat i bestämmande av rättegångskostnadens fördelning. Att rätten enligt 6.7 får besluta att vad deras parten ska bära sig rättegångskostnaden innebär dessutom till fråga om en fakultativ regel som kan tillämpas om rättegångsbalkens bestämmelser skulle te sig allt för hårda mot den enskilda. Här vid kan rätten enligt förarbetena också beakta en parts ekonomiska förutsättningar, och som framkommit så är Linda hemmamamma utan möjlighet att som tidigare få några inkomster som gymnastiktränare eller något arbete, och allt detta på grund av vaccinkrigarna. Kvittningsregeln bör naturligtvis tillämpas om rättegångsbalkens regler riskerar att medföra en överträdelse av artikel 13. Att Linda inte har vänt sig till JK först hindrar inte att 6.7 tillämpas i just detta fall. Statens inställning till hennes skadeståndskrav har med hänsyn till den specifika talan hon för varit förväntad, bland annat då JK är regeringens högsta ombudsman, vilket JK genom sin inställning till Linas talan i alla delar har bekräftat i processen. Dessutom har JK inte någonsin beslutat att bevilja ersättning i ett fall som liknar hennes situation. Således har det rättsmedlet inte använts med framgång i liknande situationer. Än mer avgörande är att JK har hänvisat Linda att vända sig till SVT istället för JK, vilket hon utifrån hur JK har formulerat sig i sin skrivelse givetvis har haft fog för att uppfattas som en slutgiltig inställning. Men hänsyn till den betydelse som frågan om statens ansvar för SVT har i detta fall, har Linda därför med fog haft rätt att förutsätta att det hade varit utsiktslöst för henne att först vända sig till JK för en prövning av hennes skadeståndskrav inom ramen för statens frivilliga skadereglering. Mot den bakgrunden har rättsmedlet inte varit tillräckligt för prövning av alla överträdelser Linda gör gällande. Därmed kan det inte vara effektivt. Rättsmedlet är heller inte tillräckligt och därmed effektivt då hon vid JK inte kan föra fram underbevisning. Men ett partsförhör med Linda är i detta fall den centrala bevisningen för att visa på de bakomliggande förhållanden, eller titta bakom de yttre förhållandena, appearances, som Europadomstolen uttrycker saken, när det inte finns ett formellt beslut. Det vore ett orimligt betungande för en enskild att trots detta tvingas använda rättsmedel, särskilt med hänsyn till att Linda i detta fall dessutom försöker få en pågående överträdelse genom SVT Play att upphöra så snart som möjligt. Vad jag nu har anfört innebär sammantaget att Linda har haft skälig anledning att få sin sak prövad vid tingsrätten, och att för det fall tingsrätten finner att staten inte har överträtt någon av hennes rättigheter, vardera parten ska bära sin kostnad. Och så då avslutningsvis ett citat. Jag vill avsluta med ett citat från Giordano Bruno, som var den sanningskämpe som avrättades på 1600 i Rom för att han hade en annan världsåskådning än den kyrkan ansåg vara sann på den tiden. Och detta är för övrigt samma citat som jag tar med i det förord som jag fått förmånen att skriva i Lindas kommande bok, som handlar just om vad hon har varit med om som sanningskämpe med anledning av vaccinkrigarna. Och vi tar i den boken, eller Linda tar i den boken upp denna domstolsprocess också. Så lyder själva citatet. Det är ett bevis på ett simpelt och lågt sinne att vilja tänka med massorna eller majoriteten, bara för att majoriteten är majoriteten. Sanningen förändras inte om den tros eller inte tros av en majoritet av människor. Tack för mig.
så mycket. Vill ni ta en kort paus?
Ja, vi hade egentligen bara en liten fråga. Jag vet inte om den passar.
Jo, men jag tror att vi också hade en fråga. Jag överlämnar den till Henrik som är referent.
Jag är inte säker på att det här får jättestor betydelse med hänsyn till att det är vi som tillämpar rätten och allt det där. Men i processsäkerhetsöversikten så är det ju antecknat att artikel 13 endast blir aktuell för det fall staten svarar för SVT:s handlande. Det står ju också antecknat under rubriken överträdelse av de positiva förpliktelserna, så står det ju att det gäller artikel 8 till 11. Nu uppfattade jag i pläderingen här att er uppfattning var att artikel 13 också blir aktuell även för det fall SVT ses som ett privat organ och att staten inte svarar för det. Och den argumentation som ni förde fram är ju samma argumentation som vi har antecknat att ni för fram under överträdelsen av de positiva förpliktelserna i och för sig. Men är det rätt uppfattat att frågan om artikel 13 enligt er uppfattning som ni för fram nu blir aktuell oavsett hur vi ser på statens ansvar för SVT:s handlande?
Mm, det stämmer, och det har vi redan skrivit i det yttrande vi gav in den 31 augusti, att vi ville utveckla att tillhandahållandet av ett konventionsenligt rättsmedel, alltså att Europa, att granskningsnämnden ska tillämpa Europakonventionen, gäller oavsett om staten, om SVT anses vara statligt eller privat subjekt.
Och vi har ju antecknat under liksom, de positiva förpliktelserna att staten borde även ha tillsett att granskningsnämnden kunde pröva intrång i privatlivet konventionsenligt.
Och vi överlåter, alltså det är det jag också sa, att vi överlåter till rätten att bestämma, alltså om det här innebär en överträdelse, en positiv förpliktelse eller en överträdelse av artikel 13. Det finns ju ingenting i Europa, Europadomstolens praxis, som går att i det här fallet dra en säker slutsats om det är det ena eller det andra, eller man ska uppfatta det som att det är en kombination av de här artiklarna vid den här tillämpningen. Så vi vill liksom inte låsa det oss att det ska vara det ena eller det andra, utan vi anser att rätten har den valfriheten.
Var det
det var den jag fråga var, just hur talan skulle uppfattas. Mm.
Då har vi fått svar. Och då tar vi en paus till klockan 5:05. Är det tillräckligt?
Det är tillräckligt. Men varför klarar jag nu? Ja, det här gick igenom nu så att säga. Det innebar inte inga nya omständigheter, utan det var mer rättslig kvalificering av de här.
Bara rättslig? Ja, det är ingen ny rättslig kvalificering, för den har vi sagt som sagt i yttrandet den 31 augusti.
Mm. Ja, men det står antecknat på annat sätt i processlägesuppsikten. Det var därför frågan uppstod.
Det är alla detaljer som framkommer i den, som vi vet.
Ja. Inga nya faktiska omständigheter. Men då tar vi en kortare paus igen.